En enda bibelvers vill jag läsa ifrån Efesiebrevet, kapitel 5, vers 9. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt, där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Amen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud såg att det var gott. Så börjar Bibelns berättelse om människan, skapelsen och Gud. Var det ljus, sa Gud. Och så blev det ljus. Och så inblåste Gud av sin livsande i människan. Av sin livsande. Det innebär att vi har samma andedräkt som Gud. Det är med Gud vi andas när vi andas. Vågar vi tro oss om det? Ja, vågar vi tro oss om det? Vi talar gärna, eller i alla fall gör jag det. Talar gärna om, sjunger gärna om barn och stjärnor. Om ljuset som alla bär med sig från början. Om en himmelsbit som vi har där inom. Men vart tar den vägen sen? En del har förmågan att behålla den, säger jag ibland. Och så berättar jag om människor som det så där riktigt lyser om. Men är inte det rätt orättvist egentligen? För är det inte snarare så som Nelson Mandela säger, att vi alla bär det där ljuset inom oss, om vi vågar tro oss om det? För visst är det väl så att vi då och då ibland har svårt för just det. Och jag tror att det handlar om jämförelsens förbannelse. Nina Björk är författare och då skriver hon kolumner i Dagens Nyheter. Och för några veckor sedan så skrev hon om den vånda hon känner inför att hennes 6-åriga dotter ska börja skolan till hösten. Därför att då vet hon att nu är det dags. När man bara är 6-7 år så ska man in på den här vägen som handlar om prestation. Att prestera. Att få bra betyg. Att bli godkänd utifrån de normer som vi har satt upp. Att vi ska bli godkända utifrån. Och jämföras med andra för att passa in i det samhälle som vi har bestämt att vi vill ha. Ja, ta bara de här diagrammen som finns när man får barn. Då går man till barnavårdscentralen och så mäter de och så väger de och så för de in där på en kurva med kryss var någonstans man finns. Och så finns det en tjock kurva i mitten som är normalkurvan. Och jag minns fortfarande den här känslan när mina barn låg där i vissa stycken då alldeles långt utanför den här normalkurvan i längd och huvudstorlek och allt vad det var för någonting. Och så klappade hjärtat lite grann och så kände man den här oron. Normalkurva? Vadå normal, tänker jag? Möjligtvis går jag med på att det är en medelkurva. För det kan ju hända så att de flesta av oss passar i det där medel. Men är man inte normal om man skulle ligga utanför eller innanför? Och vad vill det säga om hur vi ser på varandra och andra? Hur ser jag på de som inte platsar i den där normalkurvan? Får de vara med utan att förändra sig? Och jag undrar, ja, var Gud hamnar någonstans i det där diagrammet, utanför eller innanför normalkurvan? Ja, nog finns den där, skulle jag vilja påstå, jämförelsens förbannelse. Ibland så undrar jag faktiskt om det inte är det som är arvsynden. Ja, jag ska inte gå in på vad och hur och riktigt och så. Det kan vi ta efteråt vid kyrkkaffet. Men det finns ett stråk av det där att vi bär med oss det här ständigt. Och vi ger det vidare generation efter generation. För kanske var det rent av det som hände där i paradiset. När ormen lurar människan och äta frukten för att bli lika Gud. Så säger ormen. Ät så blir ni lika Gud. Men vänta nu, vänta nu. Vi har ofta gjort det till att när man äter av frukten där så begår man ett brott och så bryter man det där brottet och så är det det som är den stora synden. Men jag tror att det är större än så. Jag tror att det är just det här, då blir ni lika Gud. Men vad var det Gud sa när Gud skapade människan? Till min avbild. Vi är redan lika Gud. Vi är redan Guds avbilder. Och det som händer efter syndafallet, det som händer och som vi fortsätter hela tiden, det är att vi tror att vi måste kämpa för att bli Guds avbild. Istället för att förstå, precis det som Nelson Mandela uttrycker, vi är redan Guds avbild. Ljuset lyser inom oss. Och risk är ju naturligtvis, och det är det vi ser hela tiden, att då jämför jag mig med alla andra. Alla andra kämpar också. Och så måste vi bli någonting som vi ju egentligen redan är. Därför att livet är oss givet. Och konsekvensen av detta, det blir väldigt tydligt i vårt språkbruk. Om ni har tänkt på det. När vi inte vågar tro oss om att livet är givet oss, utan vi vill istället ta oss detta, så blir den yttersta konsekvensen att ta sitt liv, det är att dö. Och jag tror att antingen leder den här jämförelsen till att vi trampar på varandra för att vi vill uppnå det vi vill. Och där är ondskan kanske som allra tydligast. Krig, våld, förtryck, som vi ju möter exempel på exempel på exempel när vi läser tidningar och ser på TV. Men det kan också vara så, och jag tror att det är så, att det leder till att vi gör oss själva små, krymper oss, tror oss inte om att kunna och bära på det här ljuset. Och så väljer vi kanske att passivt titta på. Och då tror jag att det är av största vikt att vi också där vågar avslöja ondskans ansikte. När vi av rädsla för inte duga och räcka till sätter vårt ljus under det där sädesmåttet som Jesus talar om. När vi krymper oss, inte vågar tro oss om att vara Guds avbild. Vågar tro oss om att vi är fantastiska, lysande, underbara och förbluffande. Inte för det vi gör. Inte för det vi har. Inte för vad andra människor ska tycka om oss. Utan för det vi är. Guds avbild. Och det är enkelt att stå här framme och säga. Men ack så svårt att omsätta i verkligheten. Men det är just därför som vi inte får ge upp. Det är just därför som vi måste våga fortsätta berätta om hur Jesus ser på oss människor. Ni är världens ljus. Barnet är den som är störst i himmelriket. Den fattige är den viktigaste. Och den som syndar mest är den som är mest älskad i förlåtelsens ögonblick. Hos Jesus finns inga människor som följer normalkurvor. Nej, där finns bara människor som är Guds avbild. Människor som du och jag. Vågar vi tro oss om detta? Vågar vi tro oss om att göra gott?
Ja, vågar vi tro oss om gott? Vågar vi tro att vi har den förmågan? Spelar det egentligen en roll vad jag och du och vi gör? Är inte allt ont i världen, miljöförstöringen och krigen och maktbegären, allt det som är ondska, är inte det oss övermäktigt? Ibland hör jag diskussioner på mitt jobb till exempel att ingenting spelar någon roll. Det är redan för sent. Vad vi eller du eller jag gör, det märks ändå inte om vi tänker på jordens resurser och miljön till exempel. Jag och vi kan fortsätta som förut och slösa med jordens resurser. Det är ändå för smått i det stora hela. Det är för sent. Man skäller istället över politiker som gör fel och som borde gå före med gott exempel. Men det gör de minsann inte, och då behöver inte jag heller anstränga mig. Och ansvaret ligger alltid högre upp på någon annan, någon som kan bestämma. Men jag tror att jag och du och vi kan göra skillnad Utifrån min tro på Jesus så vet jag att jag och vi kan sprida goda tankar och goda exempel och att det spelar roll. Om jag gör det jag tror är rätt, inte bara för mig själv utan också för andra, så sprider det sig som ringar på vattnet och fler engagerar sig automatiskt. Då lyser ljusen upp, ditt ljus och mitt ljus lyser och ljuset sprider sig längre och längre ut och fler vågar tända och vara med. Igår när jag satt och förberedde mig inför gudstjänsten så fick jag ögonen på en insändare i Dagens Nyheter utav Sofia Jansson som är 15 år gammal. Hon skriver apropå jordens förstörelse så här. Jag är chockad över människans besatthet vid materiella ting. Ting som inte spelar någon roll om jorden blir obeboelig. Till skillnad från många i min omgivning tänker jag inte stå och se på när världen faller. Något som jag insåg igår när jag läste i tidningen National Geographic där hon läste om vad som hände med jorden. På några få sekunder förstod jag att vad jag är ämnad att göra just nu. Och jag förstod att jag trots min ringa ålder bär på ett enormt ansvar. Och lite längre ner fortsätter Sofia så här. Oavsett vem du är har du makten att förändra och jag ber dig ur djupet av mitt hjärta att göra det. Ställ dig själv frågan, vem vill jag vara? Vill jag vara en av dem som har chansen att förändra men inte gör det? Eller vill jag vara en av dem som kämpar för vår underbara värld? Hoppet är det sista som överger människan och just nu måste jag hoppas och sätta min tro till mina medmänniskor. Jag måste hoppas att människor kan förändras och förändra. Så långt alltså Sofia, 15 år. Jag tror också att vi kan alla låta vårt ljus lysa precis som Sofia gör. Hon brinner för jorden och vår miljö. Du och jag kanske brinner för någon annan sak som engagerar oss. Någon orättvisa, någon som far illa, någonting som vi kan engagera oss i. Tänk efter, vad i mitt liv och i mitt sammanhang som jag kan göra en skillnad? Vi sjunger igen Guds godhet, godhet och makt över ondskan.
Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt. Överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Ja, ett hinder för godhetens makt över ondskan. Det är väl den där rädslan vi känner när vi jämför oss. Rädslan över att göra fel. När den blir så stor så att vi inte gör någonting alls. Då tror jag det är fara och färde. Så låt oss icke rädas, utan låt oss våga. Det är bättre att försöka än att ingenting har gjort. Och vi ska ta ett konkret exempel på detta. Och det är att nu tänker vi inte låta rädslan för att det ska bli fel hindra oss från att sjunga en tango i vår gudstjänst idag. Lyssna till melodin, sjung med i melodin och känn rytmen och lyssna till orden. Men tilliten som Gud har skapat i oss är större än all makt och ondska vill. Så nu tar vi i och så sjunger vi tillsammans i den röda psalmboken nummer 841.